Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
God morgon, Linnea Rönnqvist.
Otroligt god morgon, Fannevik.
Visst är det det? Det är ju tjejtisdag, ja. Den 23 april. Två dagar sedan.
Ja! Äntligen!
Alltså, vill bara säga det. Det är bara två dagar kvar till den. Och det var jätteljust när jag kom ut i morse.
Det var, igår var det faktiskt att jag trodde att jag hade försovit mig när jag var på väg till jobbet. Ja. För det var för ljust.
Jag vill bara att vi liksom börjar den här sändningen med de här goda nyheterna.
Just det.
Vad ska du prata om idag?
Jag ska berätta om Västtrafik och skyddsstoppet som har införts för civila kontrollanter. Boomstopp blev det igår. Det handlar om arbetsmiljön.
Direkt efter nyheten om hur många som hade köpt biljett.
Precis.
Så kom det här lilla...
Så kom detta, ja.
Jag ska prata om en ny trend bland män. Den kan komma att heta Bro2.
Bro2, just det. När du sa det först förut så trodde jag att det var så ett dataspel, ja. Som det hade kommit en uppföljning på.
Just det, nummer två. Nej, men som MeToo, fast Bro2.
Just det.
Jag ska också prata om ett bråk på Kulturhuset i Stockholm som skedde nu i helgen. Och så blir det gäst, det är GP:s klimatreporter Anneli Moran som kommer hit. Och hon har varit i Finland och besökt deras nyaste kärnkraftsreaktor. Bara en sån sak. Hur tänker du om kärnkraften i Finland egentligen? Och kan vi i Sverige inspireras och gå i deras spår? Ska vi fråga henne. Mot slutet, vad har du där?
Jag ska berätta om varför Mark Zuckerberg helt plötsligt har blivit jättesexy enligt många människor på internet.
Ja, jag vill gärna veta.
Och sen blir det faktiskt en liten rapport från en tv-krönika också som handlar om, jag vill läsa bara rubriken: Snälla SVT, kom över Bäst i test och gå vidare nu.
Aj,
det handlar om ett nytt, lite kritiserat i det här fallet program.
Ja, vi skulle ju också ha Gift vid första snack idag. Vi får väl se hur vi tar oss an det.
Ja,
eftersom det var tekniskt fel.
Precis.
Och jag inte kunde se programmet.
Ja, han ser det, så att det kan bli lite ensidigt.
Ja, men det gör ingenting.
Nej.
Ja, annars då?
Annars bra. Tack.
Jag uppskattar att du tog dig tid. Att fundera, men innan du svarar.
Det som hände var att jag desperat började tänka efter: har jag något intressant att berätta?
Har det hänt något?
Det som har hänt är att jag har tvättat.
Ja, det är inte så intressant.
Nej,
kanske.
Men man känner sig fruktansvärt rik när man är klar och kommer upp med all rentvätt.
Aha, är det så du brukar känna dig?
Ja, då känner jag mig så bara, nu kan ingenting stoppa mig.
Men som att du bara, oj vad mycket kläder jag har.
Nej, mer så, oj vad jag har tillgång till exakt allt. Det finns ingenting som är smutsigt här nu. Jag kan välja precis vad jag vill.
Okej, ja. Det var en väldigt positiv... jag känner mig så här, nu måste jag vika in allt här i olika lådor.
Ja, det är ju fruktansvärt, men det brukar jag vänta med några dagar eller några veckor. Lite olika.
Tills du tvättar igen.
Tills jag tvättar igen kanske.
Ja, börjar då.
Det varierar lite. Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Mm. Så jävla bra.
Okej, okay, jag mår helt okej.
Okay. Vad härligt.
Jag har inget att berätta heller.
Nej. Hejdå. Igår så berättade jag att Västtrafik jublar.
Ja.
Bara några timmar senare så får man liksom anta lite grann att det jublet kanske ebbade ut.
Ja, det var verkligen en timing på de nyheterna.
För igår då vid lunchtid ungefär så lades det ett skyddsstopp för de civila kontrollanterna som jag nämnde lite grann innan. Pierre Eklund som är skyddsombud, han satte stopp för detta efter att kontrollanterna har blivit slagna, hotade och puttade. Det är för att skydda liv och hälsa, säger han.
Ja, det låter inte så kul.
Nej, och det här innebär nu då att tillfälligt i alla fall så kommer det inte göras några civila biljettkontroller tills det här är löst. Ett skyddsstopp då, en liten crash course för den som inte är helt uppdaterad.
Berätta.
Mm. Kortfattat så är det då så att ett skyddsombud som ska finnas på varje arbetsplats kan avbryta arbetet om det hotar någons liv eller hälsa.
Mm.
Det får man liksom göra en bedömning om och så skickar man in det, anmäler till Arbetsmiljöverket och då är det Fanny bara att liksom släppa micken och lämna studion.
Det är ganska mycket som krävs dock.
Ja, absolut. Det görs inte
det är typ
i
de här
stötarna
vi får. De räknas liksom inte för att vi ska att mickarna bara faller när vi kommer in här ibland.
Ja.
Det räknas liksom inte för ett skyddsstopp.
Nej, men det ska ju vara fara för liv eller hälsa ska det vara. Det är det som är grejen. Och sen ska det sägas att det är ju ofta då ett skyddsombud som utses av ett fackförbund. Och bara för att en person liksom anmäler det till Arbetsmiljöverket så inleds det sen liksom en dialog och så kan arbetsgivaren överklaga och sådär. Så att det är liksom...
Det är inte så lätt, helt enkelt.
Nej, det är väl relativt lätt kanske att göra det första initiala. Men sen kan det ju hävas olika snabbt beroende på bedömningar och så vidare. Men så är det i alla fall. Och Pierre Eklund då, som jag nämnde innan, som är skyddsombud på Svenska Transportarbetarförbundet. Han har lagt det här skyddsstoppet och han säger till oss på GP att man kan se bland de civilklädda kontrollanterna då att det är mycket mer inslag av hot och våld jämfört med de övriga uniformerade kontrollanterna, säger man. Under de 10 veckorna då som de civila har varit ute och jobbat än så länge så har facket fått in 9 rapporter om hot eller våld mot dem.
Okej. Okay.
Så det är nästan en i veckan då.
Ja.
Och det handlar då bland annat om att de ska ha blivit slagna i ansiktet, knuffade ner för trappor och knuffade framför spårvagnar.
Okej.
Ja, det är liksom exempel. Och minst en person ska ha behövt åka till akuten, säger Pierre Eklund. Han vill då att de här civila kontrollanterna ska få en utbildning i hur man hanterar hot och våld och att de också ska ha en ordningsvakt med sig när de är ute och jobbar.
Ja, fair enough.
För tryggheten då.
Låter det som.
Ja, hur långt det här stoppet kommer att bli, det vet man inte riktigt då. För som jag nämnde så är det nu dialog mellan då arbetsgivare, fack och Arbetsmiljöverket. Och Västtrafiks presskommunikatör Patrik Schi, han säger till oss på GP då att säkerheten kommer först. Vi hoppas att det löser sig så snart som möjligt. Men här blir det lite snårigt också.
Mm-hmm.
För det är inte Västtrafik som är de här kontrollanternas arbetsgivare.
Just det.
Mm. De är istället anställda av bevakningsföretaget QSG. Och Västtrafiks vd då, Lars Backström, han säger att givet den informationen som jag fått till mig så var det en överraskning att det kom så snabbt och att skyddsstoppet gäller redan från idag. För den bilden som han har fått av detta, det är att det verkar gå åt rätt håll, den här trenden med incidenter.
Okej, okay. Att det liksom... var liksom något i början.
Precis.
När det var nytt.
Ja, att det verkar liksom bli lite bättre. Han får frågan av oss på GP, kan det här vara slutet för civila kontrollanter?
Mm-hmm.
Redan efter 10 veckor. Det enda som skulle kunna avbryta testet är medarbetarnas väl och ve och arbetsmiljö. Det är ytterst en fråga just nu för arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. Så får vi se var det landar någonstans.
Japp.
Mm. Och det här skyddsstoppet har också då lett till ett ras. Närmare bestämt från regionrådet och moderaten Peter Hermansson.
Mm-hmm.
Han har varit då en av de mest drivande politikerna i att man ska liksom återinföra civila kontrollanter.
Aha.
Ja, och han kallar det här skyddsstoppet för vänsteraktivism.
Oj!
Ja, nu kommer det här. Jag har själv varit ordförande för Västtrafik och vi har tidigare haft problem med enskilda fackliga representanter. Nu kan jag inte uttala mig om vad Transportarbetarförbundet har för agenda, men jag kan inte här och nu se att det rör sig om något annat än vänsteraktivism. Nej, han får frågan från oss på GP. Det handlar ändå om allvarliga händelser. Kontrollanter som har blivit slagnade eller puttade framför spårvagnar.
Ja.
Han svarar, det är självklart en grundläggande förutsättning att kunna ha en trygg arbetsmiljö. Men det har länge funnits en opinion som handlar om väldigt få, men som ropar högt och grundar sig i att man har en annan syn på vad som demokratiskt ska finansieras i samhället. Han tar liksom in det här med att det finns vissa strömningar om att kollektivtrafiken ska vara gratis.
Mm-hmm.
Det väver han in här. Liksom. Det är det han menar då med demokratiskt finansieras.
Okay. Nej.
Ja. Och så säger han också då att han kan inte se hur man skulle vara mer utsatt som civil kontrollant jämfört med de som har uniform.
Nej.
Och vi på GP har då givetvis ringt upp facket.
Ja,
för att höra. Vad säger ni om detta?
Är ni vänsteraktivister?
Exakt.
Eller vad håller ni på med?
Johan Nyman, regionalt skyddsombud på Transportarbetarförbundet, han svarar så här. Är man vänsteraktivist för att man skyddar personalen? Är man vänsteraktivist för att man vill komma hem hel och ren från jobbet? Det här är trams.
Ja.
Det säger han.
Ett riktigt ras, tänkte jag säga. Men
precis.
Åt båda håll.
Man kan säga så här, de håller inte med varandra.
Eller kan man säga.
I denna fråga. Och det är lite grann där vi är just nu. Hur länge det här skyddsstoppet kommer pågå, det vet man ju inte.
Nej.
Men det kan, liksom, det kan ju hända saker snabbt, så håll utkik under dagen.
Ja. Jag har en liten grej.
Ja,
som jag ska berätta för dig.
Tack.
Det är en nyhet.
Tack så hemskt mycket. Vad glad jag blir.
Om vi aldrig har träffats för, så kanske det är så här vi skulle prata med varandra. Jag vet inte.
Det är nästan som att, jag höll på att säga, man blir lite sugen på att gå tillbaka och lyssna på din och min första sändning ihop.
Hallå?
Vi hade ju ändå träffats. Liksom.
Ja, det hade vi ändå. Men nu känner jag dig så väl.
Ja.
Alltså, nu kan jag säga
utan
vad
och innan.
Nej, det ska jag absolut inte. Ja, det här var ju en konstig inledning på en nyhet som jag ska berätta som ju handlar om ett samtal som hölls i helgen på Kulturhuset i Stockholm.
Ja.
Det var statsvetaren och författaren Barkat Gerber-Wright och Ola Wong som är kulturredaktör på tidskriften Kvartal som hade bjudits in för att prata om Tintingate.
Mm-hmm.
Känner du till?
Är den på tapeten igen?
Ja. Den är väl liksom evigt aktuell,
ja,
kan man ju säga. Mm. För att ja, det vi pratar om är ju då att man tog bort Tintin-böcker från bibliotek och det den här samtalet skulle handla om då var typ vilka diskussioner om identitet, censur och konst och rasism som fördes under 00-talet.
Mm.
Varför var det så här liksom? Hur blev det exakt? Varför var det just då som man började ta bort Tintin-böckerna? Och rubriken för samtalet var Kulturdebatterna som hittade hit.
Jaha.
Lite oklart. Men, ja, jag
har
bara
valt ämnen av slump. De som vandrade
de
förbi
exakt.
Kulturhuset.
Det modererades i alla fall av dramatikern och debattören Stina Oskarsson.
Mm.
Känner du till?
Jag känner till.
Ja, hon höll liksom ett samtal och sen så hade hon, skulle man ha en öppen diskussion med då de 20-tal personerna som satt i publiken under Kulturnatta. De fick helt enkelt ställa frågor till paneldeltagarna. Och där ska en frågeställare i publiken vid upprepade tillfällen ha använt sig av N-ordet utan då att vare sig moderator Stina Oskarsson eller arrangören Kulturhuset reagerade. Detta läser jag på DN. Och Barakat Gerber-Wright säger att han bad då den här personen i publiken att inte använda det ordet och berättade att det gjorde honom illa berörd och liksom sa så, kan du snälla sluta med det?
Mm.
Men trots det så fortsatte den personen och sedan ytterligare en till frågeställare att använda detta ordet.
Okay.
Och till slut så blev Barakat så liksom illa berörd att han lämnade rummet och gick därifrån. Och på söndagen så postade han ett Instagram-inlägg om den här händelsen där han även kritiserade Kulturhuset Stadsteaterns underlåtenhet i den här frågan. Jag kände mig ensam, ledsen och besviken och i någon mening otrygg. N-ordet är ett flagrant rasistiskt begrepp och inget ord som befinner sig i gråzonen. Och jag tycker det är ett absolut minimum att offentligt finansierade institutioner som Kulturhuset är då, kliver in och säger ifrån när det används i samtal som de arrangerar. Och han säger också till DN att det här är inte första gången som det här sker. Det liksom händer rätt ofta att då rasistiska tillmälen används i samtal och under föreläsningar. Och jag vill liksom att vi ska lyfta det här ett snäpp och prata om det mer. Och att uppdragsgivare och arrangörer måste gå in och markera mot rasism. Hans upplevelse är att det alltid har varit han själv som har sagt ifrån. Men det ska inte ligga på individen, säger han. Det är ett institutionellt ansvar. Och en av de här personerna som använde N-ordet var Peter Törnqvist. Han pratade med Expressen och säger att han gjorde det när han berättade om sin uppväxt. Att han blev retad som barn eftersom hans pappa då är från Sudan. Och att folk kallade honom för N-ordet. Då reagerade han, alltså bara katt, och sa till mig att sluta använda ordet när jag beskrev min egen upplevelse. Säger Peter Törnqvist till Expressen. Och Stina Oskarsson då, moderatorn, som hon har intervjuats av etc. Och hon tycker att det var ett bra samtal, även om det inte var då okomplicerat, som hon säger. Jag försökte bara låta mannen som ställde sin fråga att förklara sig. Barkat var väldigt tillrättavisande mot den här mannen och lät honom inte prata, men jag ville ge honom chans att berätta varför han använde N-ordet, eftersom jag ansåg att det krävde en förklaring och att det enda riktiga i situationen var att låta honom förklara sig. Hon säger också att det fanns en skillnad i liksom klassbakgrund mellan de som ställde frågan och Barakat, då att han kanske är då utbildad akademiker och att jag vet inte exakt hur hon kan veta vad de jobbade med.
Nej.
Men det var hennes uppfattning och att han liksom inte var i underläge mot dem eftersom han har liksom mer utbildning bakom sig.
Ja.
Hon säger också att hon inte tyckte det var nödvändigt att förbjuda N-ordet för att Barakat själv hade tagit ansvar och sagt att han inte ville höra det ordet. Men nu kan hon se då att, precis som han sa, att hon kanske borde själv ha markerat och inte lämnat det till honom. Men hon tillägger att det inte är någon mänsklig rättighet att bli skyddad från olika ord. Barakat är en vuxen man, tycker hon. Kulturhuset har bett Barakat om ursäkt. De har publicerat ett offentligt inlägg där man beklagar att man som arrangör inte markerade eller avbröt samtalet och säger att man har en kod för samarbeten samt en policy och rutin för en arbetsplats fri från kränkande särbehandling. Det låter ju bra. Men hon säger dock att det var en miss och vi lyckades inte med detta denna gången. Och någon borde sagt ifrån. Det håller inte Ola Wong med om.
Nej.
Den andra personen som satt i den här panelen.
Just det.
Han tycker att Kulturhuset inte har något att be om ursäkt för och att frågorna var i linje med temat för samtalet. Det vill säga, jag tycker att om man går in i en debatt om gamla kulturdebatter som handlar just om det ordet, så är det märkligt om man inte kan hantera det, tycker Ola Wong. Man kan ju dock ändå. Man kan ju använda N-ordet.
Exakt.
Ändå. Ola Wong säger också att om man vill ha ett rum utan åsikter, då ska man ju inte, utan åsikter man inte gillar, då ska man ju inte vara med i en debatt med Stina Oskarsson som moderator. Det måste vara det sämsta man kan göra i världen då, tycker han.
Ja.
Så lite så, ja, det kunde man nästan förvänta sig.
Ja,
vilket
typ
också är lite sjukt. Men ja.
Ja.
Där är detta bråk i hamn.
Väl rapporterat.
Ja, vad bra.
Ja.
Nu vet ni vad det handlar om. Han kommer springandes in i studion.
Jajamän.
Adam Bergsten.
Punktlig som vanligt.
Ja.
Punktlig, redo med ett nyhetssvep. Vi kör.
Israel har ännu inte presenterat några bevis för att anställda vid biståndsorganisationen UNRWA skulle vara medlemmar i en terroristorganisation. Det slår en utredning fast som FN beställt. Detta skriver SVT. Israel har anklagat flera av UNRWA:s anställda för inblandning i Hamas attack mot Israel den 7 oktober, vilket gjorde att flera länder stoppade sitt bistånd till organisationen. Igår bekräftade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att han tagit emot rapporten, och han ber nu länder att aktivt stödja UNRWA och säger via sin presstalesperson att det är en livlina för palestinska flyktingar i regionen. En talesperson vid Israels utrikesdepartement beskriver rapporten som otillräcklig och menar att den ignorerar ämnets allvar. Aktivistgruppen Återställ våtmarker kommer att sluta blockera motorvägar. De anser sig ha uppnått sitt mål med kampanjen och uppskattar samtidigt att aktionerna har varit värda 848 miljoner kronor i marknadsföringsvärde. Men Återställ våtmarkers olika demonstrationer har också skapat irritation och ilska. När demonstranter blockerat exempelvis motorvägar har det lett till stora trafikstörningar och påverkat personer som varit på väg till jobbet eller andra ställen. Nu kommer Återställ våtmarkerna istället att fokusera på torvbrytning, vilket organisationens presskontakt Helene Wahlgren säger är smutsigare och ger mer koldioxidutsläpp än både kol, olja och gas. Istället för att demonstrera på motorvägar och limma fast sig kommer de nu att gräva igen diken. Och så kan vi berätta att ett avloppsbygge på Marstrand ledde till en spektakulär upptäckt. Inte mindre än 45 gravar, uppskattningsvis 500 år gamla, upptäcktes mitt i samhället på ön. Förmodligen ligger fler människor begravna under samhället. Arkeologen Mattias Öbrink säger till GP att de hittat gravar där flera människor begravts ihop, vilket kan vara resultat av någon epidemi eller möjligen krig. Arkeologerna har också hittat ett danskt mynt från 1530-talet, men någon större skatt har det inte samlats ihop till ännu. Ett danskt mynt ger ingen sommar, som man säger.
Ett danskt mynt kan vara allt som gör skillnaden, Adam. Ja. Vet du, leva lite mer mystiskt.
Stark valuta de har det. Men det var kul att de bara hade ett mynt.
Men jag tänker att det är som det är för en själv, att man är på semester och så hann man bara inte göra av med det.
Det enda
tar man med sig det hem.
Ja. De här, hur många var det?
45 va?
45.
Mm.
45 personer, hittills. Ett mynt. Ja. Låter sådär va?
Ja. Ja.
Men spännande. Tack Adam.
Tack.
Är du redo?
Jag är redo.
För lite bro 2.
Ja.
Jag läste nämligen i DM om det här nya fenomenet bro 2. Det är kronikören Katja Hultqvist som skriver att det under pandemin blev väldigt populärt med då olika hälsoguruer.
Mm-hmm.
En hälsoguru.
Gurus.
Flera hälsogurus.
Flera hälsogyros.
Och det kanske stämmer. Folk var hemma mycket, ville må bra i kropp och själ.
Det var inte det var ingenting som drabbade mig under pandemin.
Nej, jag kan inte heller relatera. Men det kanske är för att vi är kvinnor.
Så kan det vara.
För att en som verkar ha blivit då särskilt populär är den amerikanska hjärnforskaren och influencern Andrew Huberman.
Mm-hmm.
Han är en sån riktigt klassisk kill-influencer som har då blivit känd genom att råda killar till att typ gå ut i solen 10 minuter varje dag.
Mm-hmm.
Bada isbad, drick inte sprit och lev sunt och ärligt.
Ah, ja, lite som militären håller jag på att säga.
Lite som militären, fast med liksom lite mer premium.
Just det, och lite personlig utveckling kanske.
Ja, det tror jag säkert. Mm. Hans YouTube-kanal har 5,3 miljoner prenumeranter. Det är alltså halva Sveriges rike.
Vi kanske borde göra lite mer så på nyhetskoppen.
Och han har också en av världens mest lyssnade podcast, precis som vi. Får ni skoja?
Ja!
Vi kämpar på. I alla fall, med berömmelse kommer ju också ansvar. Det vet ju du. Och nyligen publicerade New York Magazine ska jag säga, en 50 000 tecken. Det är alltså väldigt mycket, vet ju vi som skriver ibland.
Precis, det slog mig just att det är inte normalt att måtta text i tecken för alla. Nej. Men det är jättelångt.
Det är jättelångt. Så jag skulle säga att ett vanligt reportage kanske är 15 till 20 000.
Ja.
50 000. tecken har de unnat sig. Mm. Den här granskningen av Hubermans liv.
Du har läst alla?
Jag har läst det som Katja Hullqvist återger. Jättebra. Ur den här artikeln. Hon kallar det för en granskning i klassisk MeToo-modell.
Mm-hmm.
Det vill säga så som man la upp såna alltså många vittnesmål från folk som har varit i närheten av den här personen. Problemet med det då var att det inte fanns några MeToo-anklagelser att hänga upp den på.
Nähä.
Det är fem kvinnor som är med, men det de säger att han har gjort är typ att han är fett oskön bara.
Jaha.
Alltså han är typ så. Han ställde in en dejt. Vi skulle ses, men han kom inte.
Nej.
Jag trodde vi var exklusiv, men sen fick jag veta att han var ihop med någon annan också.
Ah, okay. Alltså,
det vill säga, han är rätt osoft.
Mm.
Men han har inte gjort något olagligt.
Nej.
Som kanske berättigar en 50 000 tecken lång granskning om hans liv.
Just det. Det finns ju, det kan ju vara svårt ibland, men ibland måste man ju bara steka sin idé.
Jag vet. Mm. Det är såklart att det är segt när man har ringt så många, så
precis.
Många, så många.
Ja.
Och han är så känd.
Ja.
Men det som sticker ut då i den här texten är alltså inte då några MeToo-anklagelser utan vittnesmål från hans besvikna bros. Manliga vänner som han på olika sätt har svikit.
Jasså.
Detta där av Bro 2 då.
Ja, ja.
Mm. Och Ola Söderholm och Liv Strömqvist pratar om med då exempel på vilken typ av information som framkommer i den här granskningen i deras podd Stormens utveckling.
Mm.
Vi ska höra ett litet klipp från vad de har ju då läst 50 000 tecken.
Ja.
Till skillnad från mig.
Huberman disappearing was something of a pattern. Friends, girlfriends and colleagues describe him as hard to reach. Han är svår att nå, har han fått fram här information om. Och the list of reasons for not showing up included a book, time stamping the podcast, Costello, det är hans hund alltså, Costello, wildfires and a meetings tunnel, inom citationstecken, och att han har många möten kanske. He is flaky and doesn't respond to things, says his friend Brian McKenzie.
Ja, du fattar. Jag känner också att de har så annorlunda energi.
Verkligen.
Jag bara, hallå? Hallå, Ola? De säger så här, alltså de här vittnesmålen i granskningen är så här.
Mm.
Han är flaky, han dyker inte upp på möten. Han sa att han skulle komma, men sen skulle han ta hand om sin hund.
Ja.
Och han är svår att nå då.
Ja, just det. Det här är väl klassiska problem man kan ha med vänner.
Med vem som helst.
Och bekanta.
Ja, exakt. Ja. Och,
ska någon bara skriva i tidningen?
Nej, jag känner också bara, skriv inte något om mig. Tur man inte är känd, va?
Alltså, det är Linnea, jag såg att hon hade öppnat mitt meddelande i Messenger.
Mm. Och sen
svarar hon inte.
På flera dygn.
Ja.
She's flaky. And hard to reach.
Jag vet att jag är lite långsam på det ibland, okej?
Okay? Ja, ytterligare en vän då. Mm. Antropologen Scott Carney som är med i den här artikeln. Han vittnar om två väldigt specifika händelser då som ska illustrera vilken hemsk person Huberman är. Eller dålig vän han är åtminstone. Och det första tillfället är när han blir inbjuden av Huberman att åka och kampa.
Mm.
Han skaffar
dåligt
då,
redan där. Sluta.
Det var väl trevligt.
Sluta tvinga mig ut i skogen.
Nej, men du får ju tänka att de är wellness
absolut.
Gurus.
Absolut.
De vill må bra.
Ja.
Till skillnad från dig, som vill må skit.
Jag har kämpat en del.
Ja. Han blir i alla fall inbjuden då att åka och kämpa med honom. Scott Carney då köper massa utrustning och så möter han upp då Huberman i hans hem. Men då lämnas han plötsligt ensam med Hubermans hund, Costello, i några dygn. Och när Huberman väl kommer tillbaka så omvandlas campingen till ett par korta vandringsturer utan övernattning. Reaktioner på det?
Alltså, ja, vad fan, några dygn?
Ja.
Man kan väl inte bara försvinna i några dygn och lämna någon med ens hund? Men ja, alltså, det måste ju vara en djurvän då liksom.
Ja, jag tror att han bara är så fruktansvärt sugen på att vara kompis med den här
så kan
mannen.
Det vara.
Att han bara, ja, han kommer väl tillbaka.
Ja.
Det andra tillfället var när Huberman bjöd in Carney att simma med hajar utanför Mexiko. Och Carney tackade ja. Han ägnade hela sommaren åt att skaffa ett dykcertifikat. Men Huberman ställde in hajresan med bara en dags varsel.
Men det här är så konstigt. Det här kan ju liksom inte vara grund för offentlig kritik, eller?
Nej, det kan man ju ändå
tycka. Kan det vara det?
Carney sammanfattar då den här kompisens beteende med: jag tror att Andrew gillar att bygga upp förväntningarna och sen njuter han av att dra bort mattan under dina fötter.
Ja, alltså, om det skulle vara så är det ju ett riktigt taskigt beteende.
Men ska det stå om det i tidningen?
Ska det stå om det i tidningen?
Nej, det tycker jag ändå inte.
Jag vet inte.
Det är ju liksom inte... Alltså man kan ju tycka att det är taskigt, men man kan ju inte säga att det är något fel egentligen.
Nej.
Ola Söderholm tycker att allt det här är jättepinsamt och han undrar, måste vi starta ett MeToo där vi kan få dela historier om coolare killar som inte vill att vara våra kompisar? Och det kan man ju faktiskt hålla med om. För det känns liksom som att det här skulle kunna vara början på en bro-too. Med tanke på hur, alltså det känns i alla fall, jag har inte tolkningsföreträdare då, men som att killar är ganska dåliga på att vara kompisar och prata om sina känslor generellt. Och att det finns mycket sådana här besvikelser som i så fall ligger liksom och väntar på att få vädras.
Och det kanske de inte heller kan prata med varann om, de här besvikelserna.
Jag tänker det. Och det här, för jag menar, Huberman låter ju bara som en vanlig rik person som gör som man vill och sen ibland inte kommer.
Nej.
Men det kanske finns, alltså, det finns ju ändå någonting i den typen av besvikelse som man ändå kan relatera till.
Absolut.
Och Katja Hultqvist har fler exempel på det. Den här nya vågen av manlig besvikelse. Ja. Och den kommer från en intervju som Kristoffer Triumf har gjort i podcasten Värvet, som alltså fortfarande existerar, vill jag bara säga.
Det är helt vad är den? 15 år?
Minst, eller? Ja. Han har i alla fall intervjuat sin forne vän Fredrik Wikingsson. Verkar som att han också är på liksom intervju två med alla.
Aha.
Att han bara börjat om, eftersom det har gått så lång tid igen då. Och det är väldigt obekvämt det här. Jag vet inte om du har hört talas om det.
Nej, jag har inte det. Vad jobbigt.
Nej, jag kommer ändå spela upp några klipp för er.
Okay.
För att se hur, ja, framförallt du tycker då. Jag kan inte veta hur någon annan tycker.
Nej.
Och det börjar med att Kristoffer Triumf, han refererar till ett tal som en gemensam kollega till dem har haft, som handlar då om Filip och Fredrik.
Han sa att ja, men enda sättet att umgås med Filip och Fredrik, mina vänner Filip och Fredrik, det är att faktiskt jobba med dem.
Ja.
Och det, jag tänkte också när jag lyssnade på vårt samtal från 2012, det är två vänner som sitter och pratar med varandra. Nu är, har vi verkligen glidit från varandra. Vems fel är det?
Men jag tycker att jag... på ett sätt, jag tänkte, du nämnde vår gemensamma vän Martin Persson tidigare. Vi umgicks mycket, mycket mer förr. Det låter så drastiskt när man säger det, är liksom, det finns en beröringsskräck i uttrycket glidit ifrån varandra, för det känns som att det är någons fel då.
De har glidit ifrån varandra sedan 2012. Då umgicks de jättemycket.
Det är 12 år
sedan. Och nu gör de inte det. Och, sen, och då blir ju Fredrik Wikingsson då så stressad att han börjar nämna någon annan helt random person som ingen vet vem det är.
Börjar också om på samma mening, eller olika meningar, liksom tre gånger.
Ja.
Ja, jobbigt.
Jobbigt.
Och nu var det som att han tog, eller förlåt, jag kanske inte ska...
Nej, men han fortsätter då att förklara sig på olika sätt. Han är så, när vi började umgås då hade inte jag barn och nu har jag barn. Och sen dess har jag slutat med massa saker. Jag har slutat med golf och jag har slutat, jag hade liksom tid då och nu har jag inte tid. Och sen säger han så här.
Nej, jag vet inte, det kanske är mitt fel. Är det det?
Jag vet inte, jag tror att om jag så här, det här blir så jävla självupptaget och naket så att vi kanske måste klippa bort det. Men nej, men jag tänker mig, jag tror att för mig var det nog lite grann också... Jag tror jag kände mig så dumpad. För det var ju ingen som hörde av sig efter breaking news. Nej. Och sa att jag hade fått sparken eller så. Utan jag fick ju bara gå, så att säga.
Vadå, du fick inte förlängt kontrakt eller?
Nej, jag blev inte uppringd, så att säga. Säsong 3.
Dåligt, nu ska vi direkt gå till någon personalansvarig och liksom...
Han fick inte förlängt kontrakt på sitt jobb. Nej. På Breaking News, deras CV-program. Och ja, Fredrik Wikingsson började direkt så här, du hade ju startat Värvet, det gick ju jättebra för dig. Vi tänkte nog att du hade liksom fullt upp med andra saker, etc. etc. Ja. Men ja, det är någon HR-människas fel, etc.
Ja, det, ja precis. Det var snabbt in där.
Ja, och istället för att bara vara så här, varför tar du upp det här i den här intervjun som ska sändas ut till massa andra människor?
Ja, det känns ju som att jag hör ett samtal som... ska jag höra det här verkligen?
Exakt, och det vet han naturligtvis om.
Ja.
För att det blir ju något slags innehåll som bränner till.
Precis,
jag ska spela ett sista klipp nu.
Så vi tog en fika för något år sedan eller två och då sa du så här, ja, när vi skulle skiljas typ, och så kändes det som vi liksom, det fanns inget mer att säga, så sa du, så vad händer i helgen då?
Ja.
Och då kände jag så här, det här,
ja, men du, spiken, det säger
i
kistan. Jag ska säga,
det är spiken i kistan
till
för
mitt försvar, jag säger nästan alltid det.
Det är ju liksom kanske sänkt ribba för att bli besviken på någon. Att personen säger i slutet av en fika, vad ska du göra i helgen då?
Alltså,
det är väl liksom inte...
Absolut på ett sätt. Men jag kan också fatta lite grann vad han menar. Att man är så, att man någon bara säger något och så är det egentligen inte det personen säger. Men det ger en liksom bara en känsla av att så, ja nu är det verkligen slut här.
Du är inte intresserad av Nej. Mig som människa. Nej. Men då är det väl det som är grejen. Är det så fel då? Är Nej, det inte så, det som är livet?
Så är det väl hela
man
tiden.
Man är vän med någon, sen är man inte vän med någon. Ja. Livet förändras, man har ingen tid, man orkar inte.
Mm.
Alltså är det verkligen så fel? Problemet är väl när det blir innehåll i 50 000 tecken eller en podcast kan jag känna. Att vi kanske kan börja med Bro 2, men det kanske inte måste vara i tidningen.
Nej, just det.
Vi kanske bara
ni kan
liksom,
prata med varann.
Ni kanske bara ska ta det snacket utan att spela in det och sända det i en podd.
Just det.
Om det nu är liksom...
Men det kanske inte går. Man kanske behöver en liksom ursäkt. Ja,
det kanske blir som en snuttefilt.
Ja, precis.
Att den här hajdykarmannen bara, jag vågar inte säga det direkt till Huberman.
Nej.
Men jag säger det i tidningen nu, får vi se om.
Exakt.
Om vi kan bli vänner efter det.
Mm.
Ja, men trend alltså.
Försök att ta det privat.
Jag tycker det. Mm. Kom igen grabbar, ni kan ändå bättre. Nu ska vi snacka om kärnkraft. Regeringen jobbar för ny kärnkraft i Sverige, men det finns ett politiskt motstånd i riksdagen, till skillnad från vårt grannland Finland. Där är partierna överlag mer öppna för kärnkraft. Och förra året så öppnade Finlands nyaste kärnkraftsreaktor, visserligen 14 år senare än tänkt och mycket, mycket dyrare, men ändå är politikerna nöjda med projektet. Varför skiljer sig våra attityder åt och hur sannolikt är det att vi i Sverige får ny kärnkraft? Och hur luktar det egentligen i ett kärnkraftverk? Det ska vi fråga dig, GP:s klimatreporter Annie Moran, som alltså varit i Finland på den nya reaktorn för att förstå sig på det hela.
Yeah.
Jag vill ju typ börja med den frågan. Hur luktar det egentligen på ett kärnkraftverk?
Ja. Alltså inte så himla mycket.
Nej.
Nej, men det är ju en ganska steril miljö ändå, alltså med tanke på att det är instängt eller så. Det känns lite i luften när man andas, så man kan må lite illa när man kommer ut, för att det är liksom, man ska ju kunna försluta det här liksom inre rummet kan man säga.
Mm-hmm. Så det är lite halvbra ventilation då, typ.
Ja, eller det är väl väldigt liksom exakt, alltså att de ska kunna försluta liksom. Så är det inte här läcker det väl överallt, kan jag tänka mig, också i våra hem och sådär.
Perfekt. Känns bra, känns tryggt.
Nej, men det är inga krukväxter och sånt direkt liksom.
Nej. Jag fattar.
Tråkigt
industriellt på något sätt.
Jag såg en bild på dig och Robin Aron, fotografen, där ni ser ut som att ni är med i en sån väldigt cool film. Tycker jag.
Ja, det är väldigt roligt att få ändå klä sig helt från topp till tå, liksom hjälm, skyddsglasögon och allting. De gör ju det varje dag, men det gör ju inte riktigt vi.
Vad spännande. Men om vi börjar från början då, vad är det som är så speciellt med det här nya kärnkraftverket i Finland som du gärna får uttala åt mig?
Olkiluoto.
Olkiluoto.
Precis, det är nummer tre det här. Det finns tre reaktorer på den här ön som heter samma sak. Men det som är speciellt är ju att den är ny. Det har inte byggts så jättemycket kärnkraft eller så mycket kärnkraft i Europa. På sistone i Sverige så byggde vi ju vår kärnkraft på 60-70-talet. Det var ju då liksom typ alla våra reaktorer kom till, med något undantag. Och sen så är det ju att det är en nyare teknik. Man delar liksom in kärnkraft i olika generationer utifrån liksom när tekniken utvecklas då. Och den kärnkraften som vi fick då var huvudsak generation 2. Sen har några av dem uppdaterats så då blir det generation 3. Det här är då generation 3 plus.
Men varför blev det inte 4 undrar man ju direkt.
Nej, men generation 4 är liksom en annan teknik där man kan använda liksom använt kärnbränsle.
Här
är det liksom uppdateringen i tekniken då, och så är det säkerheten som uppdateras. Så den här reaktorn ska klara en liksom jumbojet som kraschar in i den utan att själva reaktorn ska skadas. Och så är det andra säkerhetsdetaljer också, men det är lite nördigt.
Oj. Men det här skulle också ha varit klart 2009, som jag förstår det. Men det var först förra året som man kom igång med att liksom producera el. Varför? Men politikerna är också ändå nöjda med hur det här har blivit. Hur går det här ihop?
Men alltså, de tryckte ju på startknappen för ett år sedan. Och om ni tänker tillbaka ett år, så satt ju, det var ju april 2023, så satt ju vi och väntade på elstöd.
Just det.
För att folk hade ju fått såna här hutlösa räkningar på tiotusentals kronor som man inte var beredd på. Och då så de bara, ja, 14, och nu så står det för 14% utav Finlands elproduktion. De hade också elstöd i Finland då, men det är ju väldigt välkommet. Jag tänker att det är lite som en så här renovation, eller renovering som man har gjort hemma liksom. Det är asjobbigt när man håller på och det blir dyrare och liksom sämre, men när man är klar, man bara, ja, det här blir bra.
Ja, nu känns det gött.
Nej, men det finns ju också, precis som i Sverige, finns ju en kärnkrafts positiva tid just nu.
Mm. Det blir också mycket dyrare som vi hörde i början, men så nu har vi två då grejer som kanske Sverige kan dra lite lärdom från då, eller vad tror du?
Ja, alltså det som de pratade om i Finland var ju att det handlar mycket om men barnsjukdomar så här. Alltså, som sagt, så har man inte byggt så mycket kärnkraft och det här är ju 3+ då, snarare än 2 eller 3, och då är det vissa saker med design och sånt och liksom kedjor, alltså leveranskedjor och sådana som inte var, grejer som inte var på plats. Och det kan man ju då lära sig kanske från Finland. Sen så tog ju det här 24 år och det finns ju såklart förhoppningar om att det inte ska ta 24 år i Sverige. Att det finns saker, ja, som man kan ta med sig både från det här projektet och andra projekt som pågår runt om i världen.
Ja. Men de som, bland de som förespråkar kärnkraft så menar ju i alla fall en del av dem att det är en av liksom, de bästa energikällorna då för klimatomställningen. Vad säger, alltså stor fråga, varning, men vad säger forskningen om det? Alltså, stämmer det?
Du kan få ett väldigt kort svar. Ja. Forskningen är ju neutral. Nej, men det handlar ju om, precis som alla energislag, så handlar det om att väga för- och nackdelar mot varandra. Och med kärnkraften, som ju kan vara en väldigt kontroversiell fråga, eller som är det, liksom, så är ju i ena vågskålen så är det ju liksom olyckor och att vi måste ta hand om livsfarligt avfall i 100 000 år. Och sen i andra vågskålen är det just det här du säger, liksom, det är mycket energi. Liksom, ja, och den har inte, inte så stora växthusgasutsläpp om man jämför med liksom fossila bränslen då.
Just det. Ja, just det.
Så frågan är, vad är man beredd då?
En avvägning, ja, alla får göra själva.
Samtidigt så har då inte alla satsningar från när projektet Finland drog igång genomförts. En planerad reaktor har inte ens börjat byggas än. Vad handlar det om?
Nej, men de sökte nog till och med tillstånd för ytterligare en Olkiluoto 4. Men så frågade vi då...
Det är mycket kreativt där. Men ja.
Nej, men det är ju för att det är på samma ställe. Men då frågade vi såklart, ja, men hur blir det med det nu då? Och då svarade det här företaget och bolaget att nej, men just nu så har vi tillräckligt med el. Så att just nu så, så tänker vi inte börja på det här projektet. Men om man frågar liksom, miljöorganisationer då, liksom, varför är det ingenting nytt på gång nu, så är ju deras svar kanske lite brutalare, att ja, men till och med näringslivet ser att det här inte är värt att satsa på, för det blir så dyrt och det tar så mycket tid, det liksom inte, finns inte pengar i detta. Men ja, det är väl ungefär samma svar fast i olika form kanske.
Men det är lite mer också liksom överlag att politiker är lite mer positiva till kärnkraft i Finland än i Sverige. I alla fall att det är mer konsensus kanske. För det finns ju också, alltså Finlands miljöpartister verkar vara lite öppna till det.
Ja, precis. Alltså, i Sverige så har vi nu alltså, en regering som är väldigt positiv till kärnkraft. Också Sverigedemokraterna stöttar ju detta. Så där kan de väl inte bli positiva egentligen. Men Nej. Det finns ju ändå ett motstånd fortfarande här om man tittar på den andra sidan av skalan, som inte längre är en skala. Då, men Miljöpartiet och alltså, åt vänsterhållet så finns det ju ett motstånd fortfarande. Och där kanske det är snarare Finland som avviker, att de gröna är mer positiva, eller det syns ju på andra ställen i Europa också, men det de är liksom öppnar upp för är ju de här SMR kallas det, små modulära reaktorer som egentligen är...
Det är de mini reaktorerna kanske,
ja,
det är liksom man kan slarvigt kalla dem för.
Ja, nej, men det kan man säga. Det är typ samma teknik fast i mindre paket. Liksom. Det finns ju förhoppningar om att man ska kunna serieproducera och sådär. Och placera på olika celler.
Men om man jämför, jag vet inte varför man förtjuser det, men det är man ju ändå. Om man jämför då Sverige och Finland, finns det liksom utmaningar för vår kärnkraft som inte Finland har behövt fejsa? Liksom?
Alltså jag vet inte om man kan svara på det riktigt än, men alltså det kanske är just det att det kanske finns ett motstånd. Vi hade ju ändå en omröstning, nu är det liksom 1980 så det är jättelänge sedan, men man vet ju inte riktigt hur folket kommer reagera. Kommer vi behöva en till omröstning? Jag vet inte.
Nej.
Hur ser det ut? Liksom? Alltså, bara, har vi några nya kärnkraftverk på gång i Sverige?
Vattenfall håller på att utreda i Ringhals då, en ny reaktor.
Mm.
Och sen så finns det ju ambitioner. Regeringen har gjort en färdplan, kallas det ju, en plan som de vill, med ambitioner eller man ska säga. Och de vill ju ha två nya reaktorer till 2035 och ännu större satsning till 2045.
Mm.
Men det är ju liksom en vilja, det är ju inte en plan så här gör vi, utan...
Nej, det är en ambition, men också att vi vet att det kan ta ganska lång tid då, om man ska titta på Finland.
Just det,
precis. Att det är 10 år låter länge.
Det skulle vara klart 2009, blev klart 2023. Vad blir det? 12 år.
Ja, exakt. Mm. Men Ringhals då skulle kunna vara en möjlig plats för ny kärnkraft i Sverige.
Ja, alltså vi har skrivit om kärnkraft tidigare för ett och ett halvt år sedan ungefär, och då fokuserade vi just på Sverige liksom, och då det enklaste kanske är att bygga just kärnkraft på de platserna där det redan är liksom, som Ringhals, Barsebäck där det varit tidigare liksom, Forsmark och Oskarshamn då.
Då blir det lite närmare för dig att åka till den reaktorn än till Finland.
Precis,
om det blir bra, något där.
Lufta på den, låt säga. Ja, men vi får helt enkelt se vilken väg vi ska vandra här i Sverige. Men så länge kan man vandra hela vägen in på g.se och läsa din text från vårt grannland, Finland.
Ja.
Tack för att du kom hit, GP:s klimatreporter Anneli Moran.
Tack. Tack.
Ja, ska vi börja med att konstatera att jag ännu en gång har misslyckats med att räkna enkel matte i den här studion.
Ja, det var som att Anneli bara, jag skulle sagt till dig.
Ja, precis. Jag var så, ja, jag är ledsen, men du hade fel. Och det är ju rätt, 14 år blir det ju. Ja, det blir ju inte 12 som jag räknade, 2009 till 2023.
Jag hade förmodligen sagt 30.
Ja, helt antagligen. Men jag har fått ännu en påminnelse om att bara ge upp den tanken. Ska vi gå vidare?
Ja.
Ja. Det sprids bilder på en hunk på internet.
Ja, berätta mer.
Är detta något nytt, tänker du kanske?
Nej, jag tänkte bara... jag vill gärna se dem.
Show me. Det är en bild på Mark Zuckerberg i mustasch och lite skägg. Som sprit. Okay. Och det har... jag ska visa det här. Jag kan vrida den till dig. Det har liksom... det har liksom uppstått en kultur av folk som tycker att han är väldigt snygg med mustasch och skägg.
Men är det en riktig bild?
Det är inte en riktig bild.
Han kanske inte kan få mustasch och skägg.
Nej, för att om han kan det så tycker jag att han borde ha det.
Ja, han blev fan så snyggare.
Ja, jag uppmanar alla att liksom googla själva. Men,
vi kan lägga ut en bild. Så.
Ja, men det kan vi försöka göra.
ja, det kan vi.
Ja, men han har helt enkelt fått liksom väldigt många positiva tillrop. Efter detta.
Och folk, fast inte vissa, han då?
Nej, men vissa har ju liksom trott då att han på riktigt har skaffat det här, den här ansiktsbehåringen. Men det är ju inte sant, utan det är en användare på X som har liksom pillat med detta. Och ska man vara helt liksom transparent...
Han har lagt upp själv.
Ja, men det där... ja, precis. Han har också gjort någon slags AI-filter, måste det ju vara.
Ja, det tror jag.
Men det är ju också... Det finns liksom då en förebild och en efterbild. Mm. De är inte identiska, men de är från samma tillfälle. Men det ser också ut som att den personen som har gjort om det här har fifflat lite grann med även hans, alltså typ hans hudton.
Ja, hans
och hans
ögon.
Blick lite grann.
Ja, hans ögon var annorlunda. Som att de har typ mörkat ner ögonen lite.
Ja, eller så är det bara att det ser ut så för att de har ändrat tonen på huden. Det är lite oklart. Men de här bilderna har i alla fall spritts och många har varit så, jävlar vad snygg du har blivit, Mark Zuckerberg. Och jag måste säga, jag tycker absolut att det är ett lyft.
Ja.
Vad tycker du?
Nej, men jag börjar känna att det är lite synd om honom nu.
För att han blir jämförd
bara,
med en AI-version av sig själv.
Ja, att alla bara, vad snygg du var. Fast inte på riktigt då. Alltså typ i den här... Om det hade varit en gammal bild på honom eller något, då hade det varit snällt. Men nu blir det lite så... Man vet inte hans struggles med skäggväxt.
Nej, det är faktiskt
It's
helt
a
sant.
Real thing.
Men vet du vad? Han har spelat med lite grann på detta i en story som ju nu tyvärr då är försvunnen eftersom de försvinner efter ett dygn, som alla vet. Och så la han ut liksom en bild där han hade så en sån thinking emoji. och en bild på typ en rakhyvel. Att han var så, ska jag kanske skita i det här?
Jag tycker också att han är så rik att han kan operera in lite skägg.
Ja, ja, visst, han kan ju också bara, om vi alla har de här metaglasögonen på oss, så kan han ju ha skägg hela tiden. Utan att han behöver ha det på riktigt.
Det är så nu kan det ju vara. De ger bort dem gratis.
Ja, precis.
För att man ska och så se är det så här, honom i snygg filter.
Ja, och så är det som när man köper en iPhone, att det är vissa appar som bara finns med, som man typ inte kan ta bort. Och då, en av dem är att om kameran upptäcker Mark Zuckerberg så lägger de alltid på skägg. Åh, vilken dystopi det känns som.
Ja, lite faktiskt.
Framtiden. Ja, nej men det var bara det jag ville rapportera, att folk tycker han är väldigt, väldigt snygg på den här bilden.
Och att vi lite håller med.
Ja, jag håller med, absolut. Ja,
jag håller lite med också.
Han är också fin, precis som han är.
Ja, det är han. Kramis. Nu ska jag berätta om en lustig nyhet som jag läser om på Dagens Nyheter.
Way to uppa mina förväntningar.
Ja. En belgisk man har friats i domstol från rattfylla. Detta på grund av en sällsynt sjukdom som gör att hans kropp producerar alkohol.
Nej.
Jo, var inte det lustigt?
Okej, men om hans kropp producerar alkohol, betyder det att han är full då?
Jag antar att det väl inte gör det då, eftersom han blev friad. Mm. För i så fall borde han inte få köra bil.
Nej, precis. Jag tänker att man kan ju gå två håll.
Ja, exakt.
Så får han bara köra oavsett vad.
De bara, ja, inte det. Nej, men så här. Sjukdomen som på engelska kallas för auto-brewery syndrome.
Brewery? Ja. Som ett bryggeri?
Ja. Wow. Eller gut fermentation syndrome. Innebär att kolhydrater jäser och sen omvandlas till alkohol i mag- och tarmkanalen. Lisa Florin, som är biolog vid det belgiska sjukhuset As Sint Lucas, säger till The Guardian att människor med auto-brewery syndrome producerar samma typ av alkohol som den i alkoholhaltiga drycker, men att sjukdomen ofta ger mindre effekt.
Aha, alltså mindre fylleeffekt.
I guess.
Ja.
Det här verkar vara en väldigt sällsynt sjukdom, vill jag bara säga.
Ja.
Det verkar inte vara liksom det vanligaste.
För det skulle ju vara fruktansvärt jobbigt om man hade en sjukdom som gjorde att man bara var full konstant hela tiden.
Ja, det står så här då.
Och inte kunde göra något åt det.
Nej, det står så här. Man föds inte med det, men man kan utveckla det om man har andra tarmrelaterade åkommor. Symptomen är ofta liknande dem vid vanlig berusning. Sluddrigt tal, balansproblem och yrsel.
Nej.
Vilken jävla mardröm alltså. Du får inte ens dricka. Det goda är ju att dricka.
Ja.
Alkoholen.
Ja.
Alltså, det är ju gott.
Smaka på ett gott glas vin.
Ja, men här får du bara det du inte vill ha.
Det är också jättesvårt då att förhålla sig till, alltså om man ska liksom, om man ska tänka så att man vill dricka lagom mycket.
Mm.
Och så vet man inte, för när som helst kan det börja ett lokalt bryggeri i magen.
Precis, och nu då på tal om lustigheter så visar det sig att den här mannen jobbar på ett bryggeri.
Nej!
Jo.
Nej.
Brewery syndrome on the brewery.
Gud, han kan liksom aldrig släppa jobbet då.
Nej, det kan man säga.
Stackarn.
Det går runt i hans mage. Enligt domen då ska inte den här mannen ha upplevts alkoholpåverkad när han blåste positivt i mätinstrumentet. Och det var tre läkare som undersökte honom och alla kom fram till att han led av den här ovanliga sjukdomen.
Oj, men man undrar ju om han, alltså kände han till det här själv innan han blåste?
Ja, det är en bra fråga.
Eller har han bara gått liksom och undrat, varför är jag sluddrig?
Nej, det kanske, han kanske fick veta det efter det här. Alltså att han var såhär, men jag kan inte ha blåst positivt, för jag har inte druckit någonting.
Nej.
Och så, det måste vara något fel.
Ja.
Och då bara...
Så det lär ju ha varit ganska kämpigt när han sa det till typ de första poliserna.
Ja,
de bara, måste ju ha varit så, ja.
Det här är en speciell sjukdom som gör att jag... tillverkar alkohol i kroppen.
Ja. Ja. Eller också den här, jag förstår inte alls hur det här kan ha gått till. Jag har inte druckit någonting alls.
Nej.
Då måste de ju ändå ha varit lite så. Mm, det här har vi kanske hört någon gång förut.
Jag tänker att alltså, det är ju precis som med kontrollanter och sånt.
Just det.
Att folk hittar på all möjlig skit.
Jag var kissnödig, jag trodde att det var en dag kvar till exempel.
Exakt.
Mm. Jag är ledsen.
Jag bara, va?
Va?
I kombination. Nej,
inte i kombination, men jag tänkte, jag vet inte.
Vad ska det spela för roll?
Jag vet inte riktigt. Man kanske kan, man blir ju lite stressad kanske.
Ja, absolut.
Inte tänker klart.
Men jag känner ändå lite, jag lider ändå lite med honom. Jag tycker det verkar vara jättejobbig sjukdom.
Det verkar hemskt. Har du sett att SVT har kommit med ett nytt program som heter Detektiverna?
Nej.
Nej.
Jag har missat helt.
Ja, jag såg detta i ett pressmeddelande som kom i förra veckan, tror jag. Och onekligen så var det så att mina liksom, associationer direkt drogs till Bäst i test.
Var du även i grafiken?
Liksom? Jag ska visa dig en bild här på de medverkande.
Oj.
Som står med liksom lite olika
attiraljer,
precis.
Ja, det ser väldigt mycket ut som Bäst i test.
Det ser lite Bäst i testigt ut. Och dessutom då så kan jag meddela att de som medverkar är Anis Don Demina, Nassim Al Fakir, Morgan Alling, Arantxa Alvarez, Keijo, Susie Eriksson och Nisse Hallberg. Och jag tror att faktiskt alla de har varit med i Bäst i test. Jag är inte helt säker, men åtminstone majoriteten har absolut varit med.
Ouch.
Ja, så det för ju tankarna dit. Och nu har det är ju fler såklart som har gjort den här kopplingen, bland annat då Carolina Fjällborg som har skrivit en tv-krönika om detta i Aftonbladet. Och jag kände bara att vad skönt att hon skrev den. Så jag vill berätta lite om den. Hon skriver bland annat då att någon måste tala om för SVT att det är hög tid att komma över förlusten av Bäst i test. Oh. Eftersom det här börjar bli ovärdigt. Det får bli jag. Skjut inte budbäraren, skriver hon.
Aj, aj, aj. Ja. Men det var ju det här att de förlorade Bäst i test i TV4.
Exakt.
Vi har pratat om det innan. TV4
det har
tog fram plånboken.
Precis, de
köpte
fick, ja, de la pengarna nu. Och hon skriver då att att försöka återskapa samma program fast med en annan titel, det räknas inte som att gå vidare. Nej. Det är som att hoppa i säng med den lite fulare arbetslösa lillebrorsan som fortfarande bor hemma och det lurar ingen.
Vilket kränk mot den här brorsan.
Nej, men det kan man väl göra om man vill. Men det är ju inte att gå vidare kanske.
Nej.
Det absolut. Kanske man inte kan säga.
Man måste
säga.
Lämna huset.
Ja, riktigt så.
Men du har inte sett programmet, du har bara sett liksom, en trailer.
Jag har inte sett programmet, men av det enda jag har sett så har jag heller inte blivit så sugen på att se. Ja, för det är så här, jag har sett ett klipp på när Morgan Alling rullar runt någon slags docka som sitter i rullstol. Med olika liksom, utklädnadsattiraljer. Kanske att jag ska liksom, titta på ett så kan jag återkomma sen. Men
du behöver inte det.
Nej, jag tror inte detta. För att Carolina skriver då att det som man anar liksom stämmer.
Ja.
Vadå?
Att det är väldigt likt.
Nej, men att det är liksom en billigare kopia. Helt enkelt. Och en sämre.
Ja, jag bara gick in på SVT nu och där står det: vad händer när Sveriges roligaste detektiver? Va? Är det ett krav?
Ja, och då... Ja, precis.
Mm. För att utmana varandra om vem som kan bli årets mästerdetektiv.
Mm.
Va?
Jag förstår inte riktigt hur detektivismen kommer in i detta.
Inte heller. Men ja, de måste ha någon... Det är väl som de här... Vad heter det andra programmet? Som, där de var så... De skulle lista ut vem
Tjuv och polis. Med Mikael Leijnegard. Tänker du på det?
Är det något från när man var liten?
Nej, det är faktiskt något. Jag tror att det kanske var 2015 eller någonting som det kom. Ja, Carolina skrev i alla fall att SVT har inte ens lyckats skriva fram en enda person som inte redan har gjort exakt samma sak i Bäst i test. Så det var tydligen rätt så som jag kände.
Ja, det tycker jag var lite tråkigt.
Ja, det är olidligt att se om man vill vråla. Vad fan får jag för public service-avgiften? Men framförallt vill man lägga en förstående hand på SVTs lår och säga med omtanke men bestämt: ha lite värdighet.
Aj. Sveriges begravningsentreprenörer har haft kongress i Borlänge.
Ja, förlåt.
Temat för kongressen var lev nu, dö sen.
Ja.
Bra.
Just det. Men är det inte exakt motsatsen som de jobbar med?
Dö gärna nu så vi kan begrava dig.
Ja, men de jobbar ju bara med folk som dör nu.
Ja, men de ska ju leva nu så de kan gå på kongressen.
Just det.
Tänker jag.
Mm, de själva, ja.
Ja, och de diskuterade tydligen olika trender då.
Ja, precis. Var Miss Li bokad, undrar Emily.
Förmodligen.
Mm. Lev nu, dö sen.
Är en låt av henne?
Ja.
Jaha. Flög rätt över huvudet på mig. Jag bara kände så här, vem hade jag bokat till den kongress? Miss Li?
Jag hade bokat den skylten på kyrkogården här vid Stampen.
Tänk på det då.
Ja.
De plockade ju ner den.
Just det, men den kommer
tillbaka. Den kanske är i Borlänge nu.
Den ska ju bara renoveras.
Ja, men den kanske tog en liten tripp. Skit i det, vill du inte veta vilka trender som diskuterades på kongressen?
Vilka trender som råder inom begravningsbranschen?
Ja, att sprida avlidnas aska med drönare.
Mm-hmm.
Det är en trend, säger Ulf Lernius som är förbundsdirektör för Sveriges autokratiserade begravningsbyråer.
Får jag bara fråga, var det liksom någon reporter från något, någonstans som fick i uppgift att så, åk på den här begravningsmässan. Ja visst, vad ska jag göra en grej på?
Ja,
och så
jag
var
det
så, jag vet trender. Inte, du får kolla vad som finns. Och så frågar den bara vad som är trendigt inom...
Jag antar det, men det här är från P1 Morgon. Det kan ju vara så att någon som är baserad i Borlänge har fått det här uppdraget.
Just det.
Men det står så här, spara den avlidnes DNA i smycken eller kristaller.
Det här har jag hört att folk gör med husdjur.
Va?
Ja, att man gör dem till liksom en typ kristall eller glas eller något sånt där.
Jaha, ja, okej. Låt askan spridas och drönare i fjällen. Eller var miljömedveten genom att använda en eldriven begravningsbil.
Oj.
Det är några av trenderna som har diskuterats.
Ja, vad spännande. Det är väldigt sällan man hör om vad som händer internt i begravningsbranschen.
Ja, jag trodde inte man fick bara sprida sin aska i naturen.
Nej, är det inte någonting... Jag för mig att det är något att man ändå måste ta en liten snabbkoll med länsstyrelsen. Eller något sånt där. Ja. Jag tror inte man får göra det bara utan att säga något.
Nej, just det. Men man kanske också måste det om man ska använda en drönare. Känns lite opersonligt tycker jag.
Ja, lite.
Man ser ju inte ens. Alltså då är det så här, hej då!
Jag skulle nog inte vilja... Alltså jag är ju också lite flygrädd. Så jag skulle nog inte vilja bli...
Du kommer vara död, Linnea.
Ja, men det spelar ingen roll. I själen kommer jag ändå vara...
Jag ska begrava dig i en hiss, tänkte jag säga.
Fy fan! Hur mycket hatar du mig egentligen?
Jag tänkte att det hade varit bra för dig. Att äntligen i döden kunna konfronteras med din rädsla för hissen.
Ja, just det. Att bara få evigt vila i ett trångt utrymme. Man aldrig komma ut därifrån.
Att alla går in så och sitter i ett plakat.
Du får skriva upp en liten hylla och ställa min urna på.
Nej, alltså självklart skulle jag inte göra det.
Nej,
självklart skulle jag inte göra det. Men frågan är om du skulle göra DNA-smycke.
Nej, det tycker
av,
jag...
dina föräldrars hund.
Alltså om... Nej. Eller vad betyder det? Om det är att jag faktiskt tar liksom kroppen av hunden och gör till ett smycke, så tycker jag det känns lite obehagligt.
Ja, det är klart det är det.
Ja. Jag tycker det är mer rimligt att
man får... En tand.
Nej, jag vill inte ha någonting. Jag vill bara att... Jag vet inte, hon får väl begravas eller någonting. Usch, vi kan inte prata om det här, det är för sorgligt.
Jag vill bara att hon ska leva för alltid!
Ja!
Spice Girls har återförenats.
Ja!
På just det. En fest.
Ja.
Jag har ett ljud, men jag vill bara varna för att det är väldigt underwhelming.
Just det.
Ja, det här klippet föreställer då Spice Girls, alla medlemmar, och David Beckham. Som är den som
just
filmar
det.
Klippet.
Han filmar, ja, och han filmar också med sig själv.
Jag vet,
litegrann.
Jag blir så jävla irriterad.
Är inte det lite oskönt?
Det är alltså en film på dem när de gör den här dansen till stopp.
Ja.
Som ju alla kan som uppvuxna i en viss tid. Ja, jag vet inte, jag kollar på det nu.
Ja, jag kan inte den dansen.
Nej, du är för ung. Då.
Alltså, jag har ju lyssnat jättemycket på Spice Girls, men jag kan inte dansen.
Men det är ju från videon.
Ja, men jag hade med CD.
Ah, ja, okej. Okay. Mm. Men det finns en dans som de gör i videon. Och den dansen gör de även i denna video. Mm. Problemet är att David Beckhams jävla ansikte är i vägen.
Ja.
Och så har han bara selfie-kamera sig själv. Bara, Ja. Det är inte du som är relevant här.
Kan inte din fru få vara kändisen för en gångs
skull? Ja, också för att hon fyllde 50. Och det är därför de har, inom väldigt stora situationstecken, återförenats.
Exakt, men det var ju som när den här dokumentären släpptes på Netflix och jag trodde att den handlade om Victoria Beckham. Mm. Men så handlade den om David. Ja. Och hans liksom fotbollsdel. Då du blev jag ju totalt ointresserad.
Vet du vad, jag orkar faktiskt se det.
Nej, inte jag heller. Jag hade sett den om den handlade om Porsche.
Porsche Spice, men hon är väl med?
Ja, hon är ju med, men hon är ju mer... Ja, jag har ju inte sett den, så jag kan ju inte säga något. Men vad jag förstår så är tyngdpunkten på David Beckhams olika fotbollskarriärer, höll jag på att säga.
Ja, det står att den har 1,5 miljon gilla-markeringar i dagsläget. Och i dagsläget var igår.
Jaha, den är det en reel liksom?
Ja, ja, eller det är någon slags... Jag antar att det är en reel. Mm. Det ligger på Instagram i alla fall. Mm. Och jag har sett att han har blivit liksom hyllad på olika sätt.
Det har jag också sett.
Och det gör mig så jävla irriterad.
Ja, att han ska få pluspoäng.
Bara, en jävla hjälte. Okej. Vem som helst hade väl filmat det och lagt ut.
Ja.
Det är ju typ det mest, alltså det enklaste att räkna ut någonsin att det skulle bli en like-raket.
Ja, verkligen.
Men det hade varit ännu bättre om inte hans face var med.
Nej, om inte han kände själv att han behövde...
vara med i den här ikoniska stunden. Nej, sluta med det killar. Det är dags att låta tjejerna vara... utan
i fred.
Ansikte. Ja, jag skulle säga i fred, men ja, det var väl lite snällt att han kom dit.
Ja, firade, det var väl kul. Vi ska återkomma till, det blir lite uppföljning nu på något vi har pratat om innan, nämligen rävringen.
Ja.
Som kronofogden sålde. Som kopplas ihop med Foxtrot-nätverket.
Ja, det får man säga.
Mm, vi rapporterade ju att den slutade budgivningen där på 66 000 kronor. Men nu är den redan till salu igen.
Okej.
Okay. Mm, och det är för att...
Efter några dagar bara?
Efter typ en vecka tror jag. Mm-hmm. Ungefär. Det är för att den vinnande budgivaren då inte har betalat hela köpeskillingen, rapporterar TV4-nyheterna.
Ja, det kunde man ju tro.
Ja, tiden har lått ut. Men personen hade inte några pengar och det blir ogiltigt förklarat och en ny försäljning äger rum. Enligt lagstiftning så får vi bara pröva det högsta budet, säger Helena Escher på Kronofogden.
Mm-hmm.
Så att, det verkar, det är väl ett svar på kanske då, kan ni inte bara ta den som var nummer 2?
Just det.
I budlistan. Men det fick de uppenbarligen inte då.
Så de måste göra om allt?
De måste göra om allt och det återstår väl att se om det blir samma utropspris som det var sist på 15 000. Eller om de kanske hoppar upp lite.
De var 60?
Ja.
Frågetecken.
Precis.
Ja, vilken soppa.
Verkligen, ja. Får väl se om nästa vinnare kan betala då. Eller vad som händer.
Ja, det får vi se. Precis innan vi drog upp här så sa du bara och nu får jag inte veta varför.
Nej, men det hann vi inte för mickan åkte upp.
Ja, jag ska prata om Pokémon.
Ja.
Det har tydligen varit en tävling i en ett Europamästerskap i Pokémon i London framför 10 000-tals personer. Och den som vann var göteborgaren Nils Dunlop.
Är det sant?
Ja. Jag gick min väg och det känns sjukt att kunna säga att man är en European International Champion.
Ja, det hade verkligen känts sjukt att kunna säga.
Men jag fattar inte att det här fanns fortfarande.
Nej, men är det Pokémon Go eller är det liksom alltså, sådär som man höll på med korten?
Ja, jag måste verkligen läsa vidare.
Ja, det kan ju vara lite svårt.
Det står att efter hårdträning i flera veckor.
Oj.
Och inte så länge
Nej, jag har inte det länge.
Åkte Nils då till London för att vara med i det här. Och det var 10 000 spelare från hela världen som var med.
Ja, det är många.
Inte bara europeer utan även amerikaner och folk från Asien, som Nils uttrycker det. Det är mer som Wimbledon Open där alla får spela, fast man ändå blir bäst över Europa.
Aha, det är som Wimbledon. Ja, men då fattar jag.
Det var orent.
Mm.
Det här är den största som har arrangerats då och man tävlar i olika Pokémon-spel. Spelet som Nils tävlade i påminner om schack.
Jasså?
Två spelare möter varandra med två olika lag och i varje lag finns sex Pokémons med olika kvaliteter. Vad fan? Målet är att överlista sin motspelare genom att attackera och slå ut motståndarens Pokémon.
Mm. Det låter komplicerat.
Jag tycker det låter helt omöjligt. Hur ska man veta det, vem som vinner?
Jag vet, ja, alltså, vi får väl anta att det finns regler.
Ja, det krävs mycket tränande för att fatta vilket lag man ska ta med sig till turneringen och vilket som är bra mot andra lag. Det kan man fatta.
Mm.
En match varar mellan 30-50 minuter och under två dagar spelade Nils Dunlop 19 matcher.
Oj!
Han berättade att det krävs mycket fokus och i viss mån erfarenhet för att hålla skärpan uppe. Mm. Och träningen gav resultat för att han vann då, uppenbarligen. Vilken sjuk, sjuk tävling.
Väldigt, men ändå coolt att det var en göteborgare som vann då. Var av, eller var det i hans liksom grupp eller var det av de här 10 000?
Det är lite oklart. Det framgår tyvärr inte.
Nej. Oavsett tycker jag att vi bara ska fira honom.
Ja, verkligen. Han ska också ta sin prispeng på 160 000 kronor. Ganska mycket då. Det ska finansiera framtida resor till olika turneringar världen över. Bland annat en turnering i USA. Men också så ska han ta körkort.
Gud, vilken bra investering.
Ja.
Nils var det, va?
Ja.
Ja, jättebra investering, Nils.
Stort, stort grattis från oss på Nyhetsshow.
Ja. Ska vi ta gift nu eller? Frågade jag precis. Och du sa,
det är dags
ja,
att ta gift.
Det är lika bra.
Jag är för trött för att vara kvar här. På
och vi menar ju gift vid första ögonkastet. Jag kan rapportera att tredje avsnittet är nu tillbaka på SVT Play.
Är det så?
Det har jag sett.
Ja, vi hade ju bestämt att vi skulle prata om det här idag. Men igår kväll när jag skulle surfa in på SVT Play, då stod det att det var tekniskt fel.
Ja.
Och så kunde jag inte se avsnittet.
Nej, du verkar ändå ha tagit det med ro. Jag vet en viss producent som verkar ha blivit lite mer liksom, upprörd och ilsken nästan när det inte gick att se.
Nej, men jag gick ju in på g.se och då stod det ju.
Mm.
Det är tekniskt
möjligtvis
fel.
Möjligtvis för att producenten i fråga kan ha tipsat nyhetsredaktionen.
Ja, precis.
Otroligt. Vi fortsätter vår succé med att tipsa om olika nyhetsuppslag från oss. Men nu ska den i alla fall vara tillbaka. Så nu kan man gå in. Jag hann ju faktiskt se det igår, för jag kollade på det på eftermiddagen.
Ja.
Som en riktigt smart person, höll jag på att säga. Så här
well, alla har inte det privilegiet, Linnea.
Nej, det har de verkligen inte.
Vill jag bara säga.
Men vet du vad? Vissa har det. Studenter till exempel.
Mm-hmm.
Fan vad gött de har det. Kan sova länge och gå och lägga sig tidigt och allting. Sent, ja, ni fattar vad jag menar. Men vet du vad? Det var ju i alla fall, det var ju liksom flytta ihop avsnittet.
Ja, jag har ju sett de första två.
Mm.
Det hände ju inte så mycket. De gifte sig.
Mm. Alla är gulliga och de dansar och sånt där.
Mm.
Men en sak, nu är det ju då, för den som inte har sett avsnittet och inte vill bli spoilad.
Ja.
Så kan vi faktiskt säga lite grann...
Typ jag då.
Typ du, precis. Och producent Emily.
Ja.
Men här får ni ju, alltså det här, vi har ju inte kommit så långt i säsongen än. Så mycket är det inte att spoila faktiskt. Men till er som inte vill det så tack för idag. Vi är tillbaka imorgon.
Ja.
Och till alla er andra så kan jag berätta då att det var ju liksom, det var ju flytta ihop avsnittet. Och en sak som slog mig var att det var många par som typ redan nu har hållit på så att ringa till en expert.
Vadå?
Och prata om olika saker.
Jaha.
Du vet, alltså, som de tidigare år har gjort lite längre fram. Att
ja,
de har
det
har typ
varit
så,
riktigt illa.
Exakt, att de har haft något litet videosamtal eller så. Men nu var det redan i det här avsnittet så var det flera par som hade så ett litet samtal med någon av experterna.
Men de kanske har sett, antingen så har det alltid varit så har de inte haft med det innehållet.
Mm.
Eller så har de sett på tidigare program. Haft bara, men man kan ju också ringa och be om hjälp.
Ja, just det. Man kan göra det lite snabbare.
Ja, istället för att vänta tills det är jätte illa.
Ja.
Jag tycker att det var kul att en person, Emmy Jonsson, inte visste att man gifte sig på riktigt.
Va? Visste hon inte det?
Nej.
Nämen.
Hon säger, jag trodde bara det var en tv-grej.
Jaha.
Och sen fick hon veta då att giftermålet var äkta. Jag sa till henne i produktionen att man gifte sig inte på riktigt väl. Och då svarade han, jo det gör man. säger Emil Jonsson och skrattar. Det kändes bara som en tv-grej. Jag trodde kanske att man gjorde det efteråt om man ville fortsätta vara ett par.
Mm-hmm. Men jag antar, för det här har jag tänkt på ganska mycket, att jag antar att de har liksom ganska omfattande äktenskapsförord.
Ja, det får man väl...
Så att det inte trasslas in för mycket.
Tråkigt liksom. SVT när den nyheten kommer sen. Va? Någon gifte sig och tog alla den andras.
Eller hur?
Sambolagen kickade in.
Precis.
Ja, vad fan.
Ja, det gör den väl i och för sig redan efter... Det är väl ingen tidsgräns på den.
Men man kan väl skriva något då?
Man kan skriva ett avtal, men vissa saker kan man inte faktiskt avtala bort.
Ett tips.
Blir du svettig nu?
Nej, jag tror att det är bättre för mig.
Det är bra. Det är bra. Men jag tyckte också det var roligt för att de här Linnea och Jim...
Mm.
De åkte ju till, de var i hennes lägenhet först, men sen så åkte de till hans lägenhet i Malmö.
Mm.
Och då kommer de in där och då i hans kök så finns det liksom inget köksbord.
Nej.
Där det finns liksom verkligen en yta, det är ett lite avlångt kök och så finns det en yta som är så här, här ska man ställa ett köksbord.
Ja.
Det har liksom någon det... tänkt på.
God intended.
Det är det verkligen. Där står det liksom så en dammsugare som är lite lutad mot väggen. Och sen är det bara tomt.
Oh, och så kommer alltså, ska få ett köksbord.
Ja, men det som händer är att så här, då kommer de in där och så säger hon Linnea så, men du har inte tänkt på att ha liksom ett köksbord här. Och så är han så, nej men jag har ett matbord i vardagsrummet. Och så är hon så, ja men man kan ju ha ett här också. Man kan ju ha ett sånt litet runt till exempel. Och han bara, ja. Ja, det kan man ju. Det kan man ju. Och sen så ställer han frågan till henne så här, bara, ja men så du tänkte det direkt när du kom in att så här, här ska det stå ett köksbord. Och hon bara, ja. Och han bara, jaha.
Men okej, han tar det ganska bra då?
Jo, han tar det ganska bra, men jag tyckte det var roligt ändå att han frågar uttryckligen henne så. Jaha, så du, din liksom direkta känsla när du kom in var att du förväntade dig ett köksbord
i köket.
Och då kände jag liksom att hon svarade för alla tjejer i hela världen som var så, ja.
Det men, förväntade jag mig. Jag läste en nyhet om Jim igår.
Ja.
I Aftonbladet. Att det ryktades som att han inte var singel när han sökte till programmet.
Detta har jag också hört. Vad stämmer egentligen?
Han säger, jag såg det och jag blev väldigt förvånad. Så, ja. Jag har inte sett det själv, men då på sociala medier i Aftonbladet så pratades då om att Jimmy var i en kärleksrelation samtidigt som han sökte till programmet. Men han skjuter ner ryktena.
Han skjuter ner dem, ja.
Min senaste relation för programmet tog slut 18 månader tidigare och efter det var det ganska torrt på den fronten. Det ligger ingen sanning alls bakom ryktena, säger han.
Men det var ju väldigt skönt faktiskt.
Ja, att det var hoppas så. Att det stämmer.
Ja, ja.
Jag tycker inte 18 månader är så länge dock det här med det som vi har pratat om innan. Att folk är väldigt snabba på att söka till det här programmet.
Det är ändå 1,5 år.
Ja, vad är det så länge?
Det beror på hur gammal man är.
33.
Ja.
Är han.
Jag vet inte. Jag tycker inte det känns så stressat.
Nej, okej. Okay.
Liksom. Men det var ju skönt. Ja, för det ryktet vill man ju inte ha om sig. När det inte stämmer. Att man skulle ha sökt och haft en partner och sen liksom gjort slut när man fick vara med.
Nej,
så det var ju bra.
De verkar ju ganska glada också. Den matchningen.
De tycker jag faktiskt är ganska gulliga. Däremot var det liksom, det var en period också när han satt och tittade henne i ögonen väldigt länge. Och hon blev liksom lite så...
Kände du att du höll med? Att det var obehagligt?
Ja.
Ja. Varför vill man att någon ska kolla henne i ögonen?
Nej, men inte så länge liksom. Alltså man får ju göra en liten stund då och då kan ju gå bra. Men om vi hade suttit liksom 1,5 timme och kollat varandra i ögonen, då tror jag att det hade blivit ganska konstigt.
Ja, det tror jag också.
Mm. Och men, också kanske om det är så i en väldigt, väldigt ny romantisk relation. Om någon bara låser fast den med blicken.
Men på tal om det ska jag gå till optiken då.
Just det.
Och så jag kommer äntligen se dig.
Ja, men du ser väl bra på nära håll?
Ja, och jag sitter så här.
Just det.
Så går det bra.
Mm. Men nu kommer du se mig alltid. Jag fick så torra ögon när jag spärrade upp dem. Det är inte klokt.
Det känns som att det är verkligen dags att avsluta det här.
Det är det!
Med en gång!
Nu gör vi det!
Hej då, tänkte jag säga. Vad har du pratat om idag?
Jag har pratat om skyddsstoppet för Västtrafik civila kontrollanter.
Ja, herregud.
Ja, på grund av arbetsmiljön så är det skyddsstopp nu och så får vi se hur länge det ligger kvar.
Tills vidare.
Mm.
Jag pratade ju om ny trend bland män, eventuellt. Just Bro 2. Besvikelser på manliga relationer ska nu luftas. Häls i media.
Just det. Var en bättre kompis.
Var en bättre kompis. Och ta gärna upp det direkt bara. Om du känner dig besviken. Så slipper man år av besvikelse lagrade i sin kropp. Jag pratar också om ett bråk på Kulturhuset i Stockholm där N-ordet användes och en paneldeltagare lämnade rummet. Var det fel? Var det inte fel? Det tvistas om detta. Sen hade vi ju gäst, det var GP:s klimatreporter Annelie Moran som var här och pratade om kärnkraft. Hon hade varit i Finland. Där har de ny kärnkraft.
Just det.
Kommer vi ha det i Sverige också. Ni får lyssna tillbaka. Och sen hade vi ju massa grejer här.
Ja.
Mark Zuckerberg bland annat.
Just det.
Ut lite grejer på
Instagram. Snygg med skägg.
Snygg med skägg, frågetecken. Enligt vissa. Producent var Emily Hagbard, researcher Viktor Blomdahl och så var det ju du och jag.
Och Adam som nyhetssvepte.
Ja, och Adam som nyhetssvepte. Okej, hejdå.
Hejdå.
Ha det så gött.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.